Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet. Jag måste väl ha varit 8 år när jag var hemma hos min kompis David.
Vi smög in till hans helt överjävligt livsfarliga kustjägarbrorsa Johan som inte var hemma just då. Johan hade en egen lägenhet i deras stora villa på Regimentsgatan i Strängnäs och David hade fått korn på något alldeles nytt där inne. En skivspelare. Men om Johan skulle få reda på att vi hade varit inne hos honom skulle han göra slarvsylt av, well, kanske inte mig, men David. Så försiktigt, försiktigt fiskade David fram en skiva och la ner pickuppen på vinylen. Det lät så här. Jag tror aldrig att Johan upptäckte att vi lyssnade på hans ex av Ratatas Ögon av is. Men där och då så upptäckte jag syntmusik. Och det blev ganska mycket av det senare i mitt liv. Jag heter Kristoffer Triumf och det här är Värvet avsnitt 57. Men innan jag pratar mer om dagens gäst, alltså inte Johan eller David utan Mauro Scocco. Innan jag gör det så vill jag såklart rikta ett rungande tack till Akademikernas A-kassa som just nu sponsrar Värvet. Det är min absoluta favorit A-kassa. Och jag hoppas innerligt att du som har en kandidatexamen eller håller på att ta en tycker att det är värt 90 spänn i månaden för att trygga din lön om du blir arbetslös. Gå med på aea.se och gör det nu så får vi till den där Värvet-effekten som jag så gärna vill att Akademikernas A-kassa ska förtjäna av. Gör det nu! aea.se. Ja, det om det. Om du inte har förstått det så är jag som Mauro Scocco gäst i dagens Värvet. Och jag tror att ni alla vet vem det är. Artist, låtskrivare, producent och så vidare. Med massor av hits bakom sig. Alltså han har ju präglat de flesta på något sätt i min generation. Vi gör så här. Du får googla honom om du inte vet vem det är. Eller om du behöver påminnas om hans låtskatt. Så vi andra, vi kör på bara. Från hans fina lägenhet i centrala Stockholm. Varsågoda, Mauro. Ja, men då rullar vi.
Varför är din podcast så populär, tror du? Vad är det som skiljer den från... Inte för att jag har hört så många.
Nej, men min podcast är ju ett rent intervjuformat.
Okej.
Okay. De andra...
De snackar mer och chattar med varandra. Och...
Exakt, exakt.
Okay.
Men du lyssnar inte på podcasts?
Jag har hört någon, vad heter Filip och Fredrik har jag hört en episod av dem. Sen hörde jag en bit på, om det var Thomas Andersson Wien han var hos dig.
Okej.
I research syfte med. Men nej, jag kan inte säga att jag...
Men du twittrar och instagrammar?
Jag slutade instagramma när de införde den här Instagrams suicide note som det refererades till. Att vi förbehåller oss rätten att sälja dina bilder till reklam och tredje part utan att informera eller kompensera dig. Då lade jag samtidigt som det kändes inte bra, tyckte jag.
Ja, okej. Okay. Men Twitter
kom
du tillbaka till?
Ja, det är ju liksom... Man är lite kluven inför hela den här digitala... chattervärlden på något sätt. Det är ändå liksom någonting ganska bra och lite häftigt när det är som bäst att kunna kommunicera med en jävla massa folk direkt utan att behöva gå via en journalist eller via någon pressmänniska på ett skivbolag. Så att det har liksom, det är något jävligt lockande med det, samtidigt som jag tycker att det finns någonting som är lite läskigt och det finns ju en massa problem med det som alla vet. Men,
vilka är problemen då?
Ja, man kan liksom bli folk blir ju indragna i så här tjafs och det är näthat och det är lätt att sitta hemma bakom en skärm på något sätt och ha en stark åsikt om någon man aldrig har träffat. som man kanske aldrig skulle göra om man träffade vederbörande på ett kafébord liksom. Så att det inbjuder till mycket, det finns mycket fällor med det tycker jag. Det är ett jävla tyckande och det finns det någon sorts flockbeteende också. Sen är väl just Twitter är väl en medial, lite så här elit. Om jag kollar, vilket jag har gjort någon gång, kollar vilka som följer mig, så verkar hälften jobba med webb och media och journalistik. Och, så jag vet inte om det är en speciell del av demografin som sysslar just med Twitter.
Det, ja, men så det kan känns det vara lite. Men det kanske håller på att rinna ner lite i lagret på något sätt.
Det sägs ju så.
Blir du näthatad? Är du näthatad någonting?
Nej, det har väl hänt att folk skriver, ja, folk skriver taskiga grejer. Men den andra delen av det är att man censurerar sig själv. För att det finns, det är ju samma sak i och för sig som när man, det har inte med, nödvändigtvis faktiskt med Twitter att göra eller någonting, men det är ju samma sak när man gör en intervju för en tidning, att när debattklimatet blir på ett visst sätt runt vissa frågor så tenderar man att censurera sig själv, därför att okej, jag säger det här och jag kan tänka mig att debattera det här fast på den här nivån som jag väljer här uppe. Men du kan ju liksom inte hindra de som vill dra ner debatter av olika slag liksom på, det, på en mycket lägre nivå där det bara blir pajkastning. Det finns ju otaliga exempel på det. Men de frågor som är brännande nu. Så att det förekommer ju i mitt fall en viss självcensur, för jag orkar liksom inte. Vissa områden rör jag mig inte in i och vissa grejer snackar jag heller med mina kompisar om, som, där jag vet att nivån på samtalet blir bra. Liksom. Mm.
Du är medveten, du håller dig borta från Reva och Bästa Beatrice och...
Inte helt, det händer ju att man liksom, men jag tänker mig väldigt noga för, just för att jag orkar inte ha liksom 200 tweets i omnämnanden som bara hatar den, för att man, folk som inte, jag ser ju på, jag följer ju en massa människor, så jag ser ju vad som händer när folk sticker ut näsan, och jag är inte intresserad av att ha någon sorts på distans pajkastning med folk jag inte känner eller inte har träffat liksom. Det verkar bara ohyggligt energikrävande.
Mm. Jag är ganska risig på att följa, eller jag är dålig på att läsa Twitter, för det är liksom för, jag följer för många tror jag. Hur många följer du?
150-160 någonting.
Okej, okay. Gömmer du vissa av dem?
Nej.
Man kan muta på något sätt.
Ja, nej som sagt, tekniken är ju inte min starka sida, men vad ska man göra? Och det gör man därför att man inte vill att andra ska se att man följer just dem.
Nej, tvärtom. Man vill att personen ska tro att man följer dem. Men i själva verket så okay. Läser man inte det.
Genialiskt.
Ja, men
det är ju fantastiskt. Ja. Ja, men det, ja. Någon har tänkt till. Så.
Ja, men av artighetsskäl kan det vara ganska praktiskt.
Ja, verkligen. Tills man träffar dem på stan och så här, fan, såg du den där bilden från Thailand?
Ja, men då, det är ju okej att man råkar missa en bild från Thailand. Ja, skitsamma. Men det var intressant, för när jag pratade med din skivbolagstjej, för du ville ju ändå att det skulle gå genom henne när vi bokade, även fast vi hade en direkt kontakt.
Eller var det inte både och? Jag twittrade väl till dig, tror jag.
Ja, kanske. Jo, men precis. Ja, du twittrade kanske och sa att jag skulle...
Nu försöker vi få ihop det här på något sätt.
Ja, så var det kanske. Ja, men det var kul. Men du vill ha den där skivbolagsbufferten lite?
Det förenklar onekligen. Därför att hon kommer även att skicka påminnelser när jag glömmer bort någonting. Så att om jag har med henne kanske just nu 5 bollar i luften, så kommer någon att bli bortglömd. Eller jag kommer att sitta i en studio och tänka på annat. Och då, så här, som idag, så mejlar hon mig. Allt okej inför värvet idag. Han kommer klockan 13 och så svarar jag.
Mm.
Och har jag då glömt något så får jag panik och så får man lösa det. Så det är ganska bra på det sättet.
Mm. Jag fattar. Hur många följare har du på Twitter?
15 500 och sånt där.
Du är på ungefär samma. Ja. Kul.
Det är... Vi som är över 15 000.
Ja. Vad gör du på dagarna?
Det är lite olika faktiskt. Det beror på lite vad det är för... Det är en fråga som jag får väldigt ofta faktiskt. Ja. Den är alltid svår att svara på. Därför att det ser lite olika ut beroende på vad det är för perioder. Just nu är det en jävla massa möten. Med olika tv och olika artister och grejer som, alltså det är ju jag vet inte om det kanske inte är så lätt att förstå, men alltså när man är frilansare som jag är, då måste man ju skapa sitt eget jobb. Det är klart att antingen måste jag skapa det i form av att jag säger att jag vill göra en julskiva om ett halvår, och så säger skivbolaget vad roligt och så gör vi det, så börjar jag jobba med det. Eller som i år till exempel, kan ju gå in i ett år där hela året är bara blanka sidor. Ibland kommer någon och så händer det någonting, som i fallet med Sarah Dawn Finer till exempel. Och det har hänt andra gånger också, Peter Jöback eller någon säger, jag vill göra en platta över att du ska skriva massa av låtarna. Så börjar man med det. Men det kan också, det där vet jag aldrig egentligen när året börjar. Eller det är, ofta vet jag inte det. Så att jag måste liksom skapa mitt eget jobb. Och eventuella idéer måste struktureras. Jag måste gå liksom, om jag har en idé på ett tv-program så måste jag ringa den jag vill göra det med och sätta upp möten. Eller om jag har en idé på en egen skiva eller en, vad det nu än är, så är det mig ofta det måste börja med.
Mm.
Som sagt, ibland är det inte så, för då kommer ju folk till mig och vill ha någonting, då är det ganska enkelt. Men nu är jag i en fas där jag liksom håller på med olika, i olika små lådor och kollar vad jag ska göra under året liksom.
Mm. Det där, jag börjar ju också komma in i en sån tillvaro. Jag tycker det är väldigt svårt, alltså det är ett ganska svårt liv. Nu har du levat så kanske i typ, vadå, 20 år?
Ja, nej, jag vet ju inget annat. Jag har ju levt så sedan jag var liksom 18.
Mm.
Så att för mig är det inget, det är det enda jag vet.
Ja, nej, men ja, jag fattar. Och jag har också varit frilansare hela mitt liv i princip. Men det som är jobbigt är ju när man inte, när man vaknar på morgonen och inte känner sig behövd. Liksom.
Ja, men samtidigt är ju uppsidan på det så jäkla stor. Du vaknar inte upp på morgonen och behöver gå till ett jobb med en chef du hatar eller arbetskollegor som du skulle vilja strypa. Så att det finns, jag tycker uppsidan uppväger osäkerheten.
Mm.
Och det tråkigaste tycker jag, det är när man inte går igång på någonting. Alltså när man ja, dels att inte vara behövd, det vill säga att man inte får förfrågningar i den utsträckning man skulle tycka var perfekt att få. Men också att man inte själv går igång på någonting, att man inte blir entusiasmerad. Och jag kan ju få ganska många förfrågningar, men att ingen av dem känns kul. Eller liksom något som, ja, men det här vill jag lägga ett år eller ett halvår på. Liksom. Det tycker jag är tråkigt. Att man inte, för hela min drivkraft är nästan alltid passion. Det är liksom i den änden jag börjar.
Mm.
Jag gör väldigt sällan grejer bara för att ett, jag ska ha något att göra eller av något, liksom, att jag ska tjäna pengar eller någonting sånt. Utan min drömvärlden som jag inbillar mig är att allt är passionsdrivet. Liksom, att jag vill göra något och brinner för det, skulle göra det oavsett. Liksom. Det är ju inte riktigt sant, men det är så jag föredrar. Det finns ju något engelskt ordspråk med det där. Man ska arbeta som om man hade 100 miljoner dollar på banken eller sånt där. Eller göra sina arbetsval utifrån det. Det är en bra illusion att leva i.
Men du har ju 100 miljoner på banken.
Ja, då måste jag ringa min revisor. Då har vi något att fira, äntligen.
Ja, okej. Okay.
Ja.
Men det är inte riktigt så.
Nej, det vore underbart. Nej, ja. Så är det inte.
Skulle du kunna pensionera dig och liksom leva gott?
Ja, jag vet inte. Jag tror, för det beror på vem man frågar. Skulle du fråga min revisor skulle han nog säga att jag skulle behöva jobba mer än vad jag gör. Men jag har kompenserat det genom att jag har ju ingen liksom så här jätte, jag har ju ingen fabulous lifestyle liksom. Jag har ganska enkla, hyfsat enkla vanor. Jag äter kanske oftare på dyrare krogar än vad, men annars tror jag inte att jag lever ett så förtvivlat mycket lyxigare liv än vad du gör till exempel. Och då behöver man heller inte liksom få det här inflödet hela tiden.
Nej.
Liksom. Man kan resa någonstans någon gång och köpa någon kavaj och sen gå liksom på krogen, så är jag rätt glad. Liksom, nöjd med det.
Mm. Men det har funnits en tid när du levde lite mer.
Det var väl när allting var nytt. Liksom, då, så att säga, början 90-talet där, då var det väl lite annorlunda. Men det var väl liksom nyhetens behag ganska, ganska mycket. Men då tyckte jag att det var roligt. Jag köpte en massa idiotiska grejer och reste till olika designhotell och höll på.
Vad var det för idiotiska grejer du köpte?
Onödig så här lyx. Ja, det är kanske en åldersgrej också för den delen. Men jag har massa klockor och prylar och lägga ut, skiffla ut en massa pengar på att bo på det senaste designhotellet i Miami, för att det ska man ha gjort veckan efter öppna och sådana här saker. Men det är bra att ha gjort det, då har man gjort det.
Mm.
Jag lever inte så idag, jag tycker inte att det känns skitspännande heller.
Nej, men det där är ju intressant. Hur kommer man, alltså är det att man känner att det blir ihåligt eller?
Allt som man gör tillräckligt mycket blir ju tjat, det tappar ju sin spänning. Att leva, skulle jag levt så liksom, och fortsatt med det skulle man ju varit, det skulle varit jättekonstigt. Nej, jag tror det gäller vad som helst. Gör du något tillräckligt mycket och till slut så blir det en gäspning liksom, även om det som någon annan kanske skulle titta på det och tycka, ja fan, det där var häftigt liksom. Men det blir tråkigt, man måste göra något annat, göra något nytt.
Men du har aldrig hemfallit åt dyra bilar och så?
Nej, det är inte riktigt min grej. Jag gillar heller inte att bli uttittad. Om jag skulle liksom köpa en fancy sportbil så skulle jag tycka det var jobbigt. För jag är ju själv, om det kommer en Aston Martin glidande och i de här kvarteren gör det ju det med jämna, då glor man ju för att, åh, kolla, den är snygg, eller så tycker man att det är en töntig sportbil eller vad det nu är. Så att jag gillar inte när folk glor, så att det där har reglerat sig själv ganska mycket.
Mm. Det där, jag har två saker att säga om det. Det ena är att just med den där sportbilar, ett tag så kollade jag hela tiden, jag vet inte varför jag gjorde det, men du vet, det finns någon sån iPhone-app som man skriver in registreringsnumret.
Och ser vem den tillhör.
Exakt. Och det var aldrig något namn man kände igen. Det var så här, Erik Bengtsson måleri i Årgäng. Och där, alltså.
Som den är skriven på, ja.
Ja, just det, precis. Ja. Så kanske.
Det var aldrig Zlatan Ibrahimovic.
Nej, det var ju inte, ja, det, vilket ju är tråkigt.
Jag har gjort samma grej. Det finns en, jag brukar åka till Frankrike och jag var i Nice, och då var det sån här, ligger ju sån här superjots där som är så helt, ja, det fanns någon, man kunde kolla liksom att det här är, och då tillhörde de liksom så här, den kände vapenhandlaren si och så, eller Armani eller något så.
Mm.
Två helikopterplattor och missilförsvar ombord.
Mm. Som man bör ha på sin yacht.
Mm.
Jo, men det var det ena. Och det andra är liksom, är det så då, om du inte gillar att vara uttittad, är det så att du så här, alltså din klocka är ju ganska anspråkslös, men det är ändå liksom en Rolex. Tycker du om den typen av diskreta lyxprylar ändå?
Alltså lite det där, det har ju att göra med vad man har för smak, och min smak just när det gäller klockor är ju ganska, den har ju gått ganska långt, för jag har samlat, jag har haft jävligt tacky klockor som har kostat mycket, och sen har jag sålt dem, så att det har gått liksom, det går liksom lite, det där med smak är lustigt, för att man tar en grej till en viss gräns och sen så tänker man, nej, jag ska ha en Swatch för 100 spänn, det är det coolaste man kan ha, och sen tröttar man på det och så kommer man tillbaks till någonting. Och jag tror att det är samma sak med vad man än ger sig in i tillräckligt långt, så får man en speciell typ av smak som kanske inte heller nödvändigtvis har att göra med om det är dyrt eller inte, utan bara vad som är, känns schysst liksom. Mm. Helt enkelt.
Det där med klockor är ju väldigt, alltså det kan man ju hålla på med väldigt mycket.
Ja, det kan man.
Men du har lagt det bakom dig liksom, eller?
Ja, jag fick en liten revival här. Det var då jag köpte den här faktiskt, som är
jättefin.
En gammal klocka.
Är det en Submariner?
Det är en Submariner, ja, precis. Nej, så jag fick en liten ett litet återfall kan man säga.
Går du på Kaplan då och så här, eller?
Nej, jag har andra kranar.
Okej.
Okay. Det händer väl att jag går dit och kollar på någonting, men jag har bättre kontakter än
sitt. Hur alltså när du inte, för nu är du inte i en skrivprocess liksom. Nu har du inte ett skivprojekt.
Nej, jag hade faktiskt möte med skivbolaget, eller det som kanske är mitt skivbolag. Det som där jag gjorde julskivan, som för övrigt jag fick lyxig middag, och den har ju gått jättebra. Så
anledningen till att du försvann från micken var,
ja, just det,
att
det här är inte tv
på, nej, du pekade på en guldskiva.
Jag pekar på en ouppackad guldskiva som, ja, står
där. Lite nonchalant, fortfarande, ja, någon slags plastkasse.
Yes.
Genomskinlig förvisso, men ändå.
Så de är väldigt glada, är väldigt entusiastiska. Och vill fortsätta, så vi hade möte om framtiden.
Men du är inte så, du är inte committad till ett antal plattor, eller?
Nej, det var många år sedan.
Man är inte det längre kanske?
Ja, inte är man det i min sits, då har man gjort något fel, skulle jag vilja hävda.
Varför det?
Därför det är dåligt.
Okej.
Okay. Alltså det är mycket bättre. Ett samarbete som fungerar är ju, det fortgår ju om alla parter är nöjda. Alltså samarbeten som den typen av kontrakt som jag skrev på när jag var 18, 19 och 20 liksom. De bygger på att, haha, vi har din namnteckning, du kommer inte undan. Det är ett jävligt dåligt sätt att göra samarbeten på. Så okay. Nu bygger det på att ni är glada, jag är glad. Ska vi göra ett projekt till? Liksom? Och det är ett mycket smartare sätt att göra det på.
Mm. Vad är deras... alltså om du väljer mellan olika skivbolag, vilka premisser är det du tycker är viktiga då?
Ja, det viktigaste är ju, det är ju rätt svårt när det gäller skivbolag, för skivbolagen är ju, det är ju liksom nästan en paradox att prata om och ha ett möte om framtiden med ett skivbolag, för de vet mindre om sin framtid än vad jag vet om min förmodligen. Skivbolag säljs, folk slutar och det är lite som ett dagis, det är aldrig bättre än de som jobbar där. Och i hela svenska skivbranschen så kanske det finns 10 riktigt bra människor. Resten är mindre bra. Så att jag har försökt följa de bra människorna av de som har passion och levererar och har energi. Och,
jag antar att jag inte får listan.
Nej, om du inte ska göra en skiva då kan jag ge dig lite tips.
Okay.
Vilka du ska undvika i alla fall. Nej, men det finns bra och mindre bra människor och sådana som hjälper en och som har ett go, en passion framförallt. För att nu det skivbranschens fiende, man har snackat om fildelningen, men en följdeffekt av det är också resignation. Att det är jävligt många som bara sitter och säger, åh, bara vi kan få in en låt på Mellon eller Idol, och Spotify är ju liksom den stora räddaren av skivbranschen. Det har blivit en sån där, oj, 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 ska vi signa en artist och hålla på att bygga karriärer och lyssna på låtar? Nej, det verkar jobbigt. Så det har hänt någonting som inte är rakt igenom. Skivbolagen är liksom, they're looking for the quick fix, tyvärr, många av dem. Storbolagen kanske framförallt. När jag slog igenom, vi sålde ju inte så svinmycket skivor i början. Men vi fick chans på chans på chans. Man fick liksom en A&R, man utvecklades. Och de skivbolaget hjälpte en många gånger att bygga en karriär och visa. Och det fanns ett tålamod och pengar framförallt som inte finns idag. Så att nu kan du ju vara en ny artist. Och det kan vara rätt brutalt. Du kommer in och så gör du en singel och så har du spelat in halva albumet. Och det är ingen. Sen är det så, är du sorry, första singeln funkar inte, du är droppad.
Mm.
Liksom. Det finns en liten start, kort startsträcka.
Ja, men det är inte också ett härligare klimat på sätt och vis, för det är lättare att göra det själv.
Det är det. Alltså tekniken är ju en välsignelse nu för tiden. För att man, på min tid, så, alltså när jag blev signad, så var det ju, då satt ju skivbolagen med nyckeln till den stora dyra studion. Och hade du inte det så var det jävligt jobbigt och jävligt svårt. Om man liksom, så jag gick i tredje ring och så här, hur ska jag kunna spela in någonting som låter bra? Idag känner ju alla någon som har en digital setup ungefär som jag har i mitt arbetsrum, där man i princip kan göra skivor. Så den utvecklingen är fantastisk. Att det, man behöver inte längre vara signad till EMI eller Warner för att få göra något som låter bra. Det kan man göra liksom med väldigt enkla medel.
Mm. Har du koll på musik Sverige?
Nej, det vet jag inte om jag har. Nej, det skulle jag inte säga.
För jag funderar lite grann på hur man liksom...
Menar du artister nu,
ja,
antar jag?
Ja, precis, precis. Är du uppdaterad?
Nej, jag är inte så uppdaterad. Och jag försöker skärpa mig lite faktiskt. Emellanåt får jag sådana här ryck. Och nu har jag laddat ner den Pet Sounds-app man får. Där de programmerar nytt svenskt åt en till exempel.
Okay.
På Spotify, som jag kan rekommendera. Thomas Andersson, vi har brukar mejla ibland när han tycker det är allt för hopplöst att jag inte hört talas om något som folk pratar om. Då mejlar han så här playlists och sånt.
Okej. Okay. Är det någonting som du minns att han har tipsat dig om på sistone?
Jonathan Johansson skickade någon grej med som var jäkligt bra. Det är massor, men det var väl den som stack ut.
Mm, kul. Du sa det förut att du lever ett liksom ganska billigt, ganska low-key liv.
Mm. Men är jag är inte fabulous.
Nej. Men är du helt oexcentrisk?
Ja, det sa jag inte.
Nej.
Det skulle bli ett jävligt tråkigt MTV Cribs med mig, om vi säger så. Det finns inga... Men excentriskt, det har väl med personligheten att göra kanske. Ja, du får fråga min sambo. Jo, men det... Jag vet inte riktigt.
Du kanske har fått den här frågan förut, men hur tog hon det att du gjorde en skilsmässoplatta i... Mitt i allt.
Hon bryr sig inte så mycket om sånt.
Nej.
Hon håller på med hästar och hundar och kommer från ett väldigt annat håll. Så jag har ju däremot varit med om det, att man har haft sambo som har haft åsikter om vad den senaste singeln handlar om eller vad de nya låtarna handlar om.
Mm.
Det är ju en omedveten process även för mig. Ibland så blir man ju förvånad själv när man liksom, oj shit, jag har skrivit 4 låtar om det här. eller med den här vinklingen. Så att jag tror inte det funkar att vara ihop med någon som mig och ta allt man gör personligt. Det blir jäkligt jobbigt. Och jag har inte den... Jag känner inte att jag behöver förklara eller försvara mig heller. Liksom.
Nej.
Det gjorde jag kanske förr när jag var ung. Liksom. Men nu är det så här... Jaja. Det här är de nya låtarna. Det här är vad jag gör.
Mm. Men är hon smakråd på något sätt?
Det händer väl att jag frågar just för att hon är inte speciellt intresserad av musik så som jag är. Så att det är väl lite som, jag tror det var Gessle som lät receptionisten på EMI välja singel. Alla de experterna på skivbolaget hade sagt sitt. Det är ofta intressantare faktiskt vad växeltelefonisten tycker än vad förståsigpåarna tycker. För de har ofta ett... Ja, de sitter ändå i en bubbla där man liksom börjar tänka, åh, den här Morix och Mix. Medan någon som är lekman bara säger, åh, den här är så bra. Man blir glad av den här och vill dansa. Ja, men man får en ärligare, fräschare åsikt ofta. Så att jag är mer intresserad av vad vanligt folk tycker än experterna.
Mm, hur tar du reda på det då?
Ja, men det händer att jag spelar upp grejer, men sen ofta är alltså, nu för tiden så är det så att jag kanske mest lyssnar själv, alltså att jag ska vara nöjd, för att jag ska ändå leva, det är jag som ska leva med det sen.
Mm.
Jag lever ganska länge med de grejer som jag gör. När jag skriver en grej så tar jag inte ett beslut på om det ska ges ut förrän jag har tjatat igenom materialet x antal månader. Så att jag kanske har lyssnat, om jag har skrivit en ny platta så... Det ligger och det marineras och sen är det några få som jag spelar för, några kompisar och några. Men tiden är en jäkligt viktig grej där, för att man kan känna så här stor entusiasm inför något när man gör det. Också för att du kanske till exempel har lyssnat på de andra låten du har gjort redan i 6 månader, så de är ju så jävla trött på. Så kommer den nya låten som är som en när skönheten kom till byn grej liksom. Men när den, hur är den när den är lika uttjatad? Så tiden är en jäkligt bra medspelare när det gäller tyckande och urval när man jobbar.
Jag är en ostrukturerad intervjuare nu, men jag hade en följdfråga på det med att skriva. För du säger att du eventuellt ska göra en ny platta, men är det så att är skrivandet en konstant? Alltså, eller börjar det först när du vet?
Just det. Ja. Jag skulle säga så här, att man samlar små bits and pieces liksom.
I din iPhone?
Det kan vara var som... Det har hänt. Det kan hända att det bara är liksom något som jag bara återkommer och går in på pianot och spelar om igen. För att jag tycker bara så här, den här grejen är jävligt... Den här har någonting. Den kan ligga där i ett halvår och bli spelad. Sen säger någon, du, vi har pratat om att vi ska göra en singel till sommaren. Då sätter man sig ner, okej. Okay.
Och hamrar ut den.
Ja, och liksom kollar, vad kan den här handla om? Och har jag någon text i det liggande? Och det finns en aktiv fas där man sammanställer, för min del då, alla de här små grejerna, man har lösa trådarna. Och då blir det ett hantverk man ska få in. Då ska det bli låtar som har struktur. Och...
Vad intressant. Har det alltid sett ut så?
Mer eller mindre, ja.
Och då menar du att det är så det ska gå till? Eller för dig i alla fall?
Det finns ju olika delar av det där, men alltså, om jag inte hade det här som jobb, då kanske det bara skulle stanna för det där pianoklinket. Jag kanske aldrig, och kanske någon melodi och säga, fan, det där var en trevlig liten... Man sitter ju inte och skriver, som jag gör kanske inför ett album, 25 låtar för att... Nej, men fan, idag ska jag sätta mig och skriva, undra om den kommer komma ut. Alltså, jag funkar inte så. Jag måste ha ett mål.
Mm.
Därför att det är ett arbete man gör liksom. Det andra som handlar om inspiration och när det kommer titlar och små meningar och små grejer. Det är ju bara roligt. Det är ju ett väldigt lättsamt sätt. Det är ju så spelar jag varje dag. Jag spelar ju varje dag inne i arbetsrummet. Liksom. Jag sitter och spelar gitarr kanske en timme om dagen sammanlagt. Men det kanske är 10 minuter varje gång. Sen går jag och käkar och sen gör jag annat och lyssnar på någon platta eller läser tidningen. Men det där, nu ska den här låten bli klar. Den här låten ska levereras till Peter Jöback om en månad. Pang. Då är det ett arbete liksom. Då gäller det att få ihop allting och få det att bli effektivt och så bra som det bara är möjligt.
Men du spelar varje dag året om?
Ja, gitarr framförallt.
Du är rätt bra på gitarr.
Ja, alltså det har inte varit det primära. Det var ju primära målet när jag började, när man var liksom, när jag var liten. Då skulle man ju bli en gitarrfantom. Men det övergav jag. Men jag har ju... inställningen att det kan ju aldrig skada att liksom, det är ganska bra att kunna lite grejer, därför att du vet aldrig, även om det är grejer som är jävligt sjuka, som häromdagen så spelade jag in en låt med en annan låtskrivare, för att ta ett exempel, och så behövdes det någon så här ambient grej i någon brygga, och då gjorde jag en så här, alltså lite så här Yngwie Malmsteen hammer-on grej som vi bara la jävligt svag, den bara adderade någon intensitet, men det var bara en sån här sjuk, man gör det som ett skämt först. Så man bara garvar och sen fan det där, drar man ner det där lite och lägger på ett reverb, då passar det väldigt bra här. Så att ofta såna här lite bizarra sidoextra kunskaper som man har, de kan komma till pass när man minst anar
det. Finns det någon som helst möjlighet att du hämtar gitarren och visar hur den lät? Yngwie Malmsteen Mackan.
Ja, det kanske man borde göra på. Det var någon sån här grej. Det var en poplåt för att få honom. Du har den där typen av grej. Ja.
Thomas Andersson, vi har ju lite samma tillvaro som du. Möjligen att han kanske inte riktigt är på samma ekonomiskt trygga nivå, och att han kanske skriver lite mer vanliga texter.
Han kanske jobbar lite mer.
Han kanske jobbar lite mer.
Han turnerar definitivt mer i alla fall.
Ja. Ja, just det. För det gör inte du. Men jo, men när jag pratade med honom om det här med att det jag gräver med dig också, det här med att man är, har så mycket fritid. Och då frågade jag så här, men hur motar du bort ångesten? Och då sa han, jag gör inte det, jag möter den. Hur är du med ångest?
Det var jävligt hårt sagt.
Ja, det är...
Ja, på starka dagar så möter man den ju. På dåliga dagar så försöker man ju bara undvika den. Det beror lite på dagsformen skulle jag säga. Och vad det gäller förstås. Det beror på vad det är. Alltså det finns ju olika sätt. Men det hade varit intressant att höra vad han menar med det. Eller hur han utvecklar inte det.
Jo, men det tror jag. Du lyssna på Värvet, avsnitt 38.
Avsnitt 38, Värvet.
Ja. Nej, jag tror att han sa att han behövde den. Liksom. Att han,
ja, lite. Att det var en bränsle kanske rent av.
Jag skulle tro det.
Ja, ibland har man ingen val heller. Då är den ju som en, får man ha den som en överrock vissa dagar. Men sen finns det väl i och för sig, sen är det där, kommer man ju osökt in på konstnärsmyten. Och, jag kan väl i och för sig säga att den enda gången jag haft skrivkramp, det var ju när jag var väldigt lycklig och tyckte allt var som en liten räkmacka utan problem liksom på alla. Jag vet till denna dag inte om det har med det att göra, men jag kände bara att allt jag skrev var så här, fan, who cares, varför ska jag skriva låtar? Det finns så mycket låtar redan. Och det är ofta en lite dålig utgångsenergi att ha när man ska skriva. Utan då ska man ju känna det här. Och jag måste få ut med det här. Eller man har någon stark känsla i kroppen. Och ångest är ju definitivt en av dem. Så att. Men den där konstnärsmyten är ju lite lurig. Man kan ju få intryck ibland av att vissa, både författare och regissörer och artister, regisserar sina liv så att det ska fortsätta finnas. Liksom, ja, sen blev jag kristen, sen blev jag full och sen blev jag nykter och sen bytte jag kvinna och sen bytte jag kön, och det finns alltid något att skriva om, och då vet, är det hönan eller ägget här? Är det här personens liv som man sen redovisar, eller är det här en process? För att det kan vara lurigt att skilja om det åt ibland, i vissa fall.
Är det något exempel du tänker på?
Ja, du får gissa, you do the math.
Ja, okej. Okay. Jag ska bara säga, det är alltså inte någon av oss som är dålig i magen, utan det är en granne som...
Det är Filip Hammar, den kände nynazisten som håller på att renovera sin...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact,
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Lyxiga lägenhet.
Ja. Ja, så var det med det.
Hoppas det blir fint.
Ja.
Det var så ett skämt där med nynazist. Så att, bara så att jag inte får massa näthat nu.
Nej, men det ska...
Filip Hammar är inte nazist.
Vad du vet.
Vad jag vet. Mm. Men jag lämnar en liten... Jag lämnar en liten öppning.
Ja. Du sa det här med att du inte gillar att bli uttittad. Men hur liksom trivs du med ditt kändisskap?
Ja, det finns ju inga hopplösa än svenskar som gnäller på sitt kändisskap till att börja med. Och jag menar, Stockholm är ju... Jantelagen har ju många dåliga sidor, men den bra sidan är att man ska ju inte låtsas att man bryr sig. Det gör ju ofta, i alla fall stockholmarna gör ju inte det. Jag tycker inte att det är några problem. Liksom, det kan vara jobbigt om man är i situation... Om man, kanske beroende själv på hur man själv mår. Alltså att sitta på någon läkarmottagning och... Liksom få ens namn uppropat och 10 personer vänder sig om. Mm. En dålig dag är ju inte det jätteroligt, men det är ju inte...
Man kan inte gå under, till
det
doktorn.
Det är ju inget stort problem.
Man kan inte gå under, till doktorn under pseudonym.
Nej, det har jag aldrig tänkt på. Men ja...
När jag hade
Johan... utvecklade det för långt. Ja.
Nej, men när jag hade Johan Renck hos mig, då pratade vi om det faktum att han brukar beställa, nu är inte han superkänd längre, men på 90-talet så där, att han brukade beställa taxi i annat namn.
Ja, det gör jag också.
Gör du det?
Ja.
Vilket namn då?
Hammar. Nej, skoja. Nej, jag beställer ett annat namn, det gör jag. Men ja, varför inte? Det kan ju alla göra.
Mm.
Sätta lite guldkant på vardagen.
Och beställa, jaha, du tänker så. Att det...
Olivekrona.
Ja. Ja, det är sant.
Från Essen, tack.
När är det jobbigt då? Alltså, läkarmottagningen?
Ja, det finns ju lägen där det är liksom... Ringer jag till polisen och skulle anmäla ett inbrottsförsök så är man ju ganska säker på att det kommer stå i tidningen ungefär en timme senare.
Åh fan.
Så det är ju vissa sådana där grejer så att det finns... Ja.
Har inte de tystnadsplikt om sånt?
Det har de säkert.
Ja.
Men sådana grejer tänker man sig för. Det måste ju inte bli så, men det kan ju hända.
Mm.
Så att... Jag tycker generellt är det inget problem. Det är liksom, om man själv har en dålig dag och man bara tycker det är jobbigt att gå utanför dörren, då är det klart, då är det ingen höjdare liksom, att bli igenkänd av en massa människor som pekar och sådär. Men jag tycker inte att det är någon big deal.
Nej. Det var väldigt intressant för nu blir det mycket värvet runk, men när Felix Hallgren var hos mig så berättade han att han faktiskt tycker att det är jobbigt därför att han har så dåligt ansiktsminne. Ja, exakt. Ja, det kanske han också har. Det har jag inte sett. Men,
han är också nazist.
Är det? Ja. Nej, men att han har så dåligt ansiktsminne så att han tror hela tiden att de här människorna som känner igen honom
känner honom.
Exakt. Ja. Och så blir det en konstant stress för Felix.
Jag tror också att det är lite olika beroende på. Jag är ju inte liksom Robert Gustafsson känd. Eller så här... Jag satt på ett flyg en gång och så var vi väntar på en passagerare som är något försenad. Och in kommer bakom flygvärdinnan som har börjat med de här rycka i flytvästen-grejerna. Så ser man Lasse Åbergs ansikte och hela planet börjar fnittra och göra den här josen i taket-grejen. Liksom. Och jag kan tänka mig att vara Robert Gustafsson eller nu Felix med det läge han har haft med Solsidan och allting. Det skulle vara... Det är också därför jag är inte alls... Det ingår inte i mina planer att försöka bli folkkär. Det verkar vara en jävla mardröm. Alltså, att stå liksom... Jag tänkte så här, stå och klaga på sån här bagaget på Arland. Han som har verkat så trevlig i tv.
Mm.
Jag kan ju se Plura ju lite grann på väg in med en fot i den där... Ja fan, ta en bira nu, du dricker ju jämt i det här programmet. Liksom att man ska vara så här tjenare och en god gubbe liksom dygnet runt för alla som önskar. Den där tillgängligheten är väldigt, väldigt avskräckande tycker jag.
Mm.
Det är inget jag strävar efter.
Men,
Komiker kanske har det värst när man tänker efter. Som i vanliga fall, alla associerar dem med roligt och skratt och sen har de en skitdålig dag bara. Och så vill de inte skriva autografer eller vara med på bild.
iPhone-bild är väl den nya autograf, va?
Mm.
Du får inte skriva så mycket autograf längre.
Det hände, jag skrev en dag faktiskt.
Okej, okay. Till vem då?
Ja, det var någon dam på gatan.
Mm. Vad hette hon?
Det sa hon inte.
Okej, okay. Det var inte så att du skrev, vad heter du? Och så...
Jag skrev, vad heter du? Och sen gick jag därifrån. Nej, hon skulle vilja ha en till sig själv och sina två döttrar.
Okay. Mm.
Men som du säger, iPhone-bilden har ersatt. Det där är lite lurigt om man är ute själv, privat och supertyp med kompisarna. Men ja, vad ska man göra?
Mm.
Man vill ju inte verka stiff.
Nej, men det är det ju inte särskilt mycket heller väl?
Nej, inte i de lägena kanske. Men jag tror, alltså jag tillhör nog, jag tror att jag är... Som faktiskt de flesta artister jag känner så finns det en del som dras mot någon sorts rampljus eller vad man ska kalla det. Och så finns det en annan del som bara vill trä en säck över huvudet och liksom gömma sig.
Mm.
De flesta artister som jag känner privat är sådana. Det finns båda de där sidorna liksom som har någon sorts pågående samtal eller i värsta fall konflikt med varandra. Och de som bara vill vara i rampljuset, de är ju som regel lite galna. Det här är ju något som inte stämmer, känns det som.
Vilka är det?
Ja, jag håller i här nu, för nu kommer en lista här på några av Sveriges mest kända artister.
Mm.
Men när man känner sig att bekräftelsen har bekräftelsebrunnen är så djup så den har ingen botten, så att säga. Man lever genom andras applåder på något sätt. Men annars de flesta som är vid något sådana här sunda vätskor, de har båda de där delarna liksom, och på olika dagar och i olika tillfällen.
Mm. Du gjorde Skavlan för inte så länge sedan, va?
Mm.
Vad var det, en månad sedan?
Typ.
Hur var det?
Jo, det var okej. Okay. Jag tycker han är ganska bra. Skavlan är ju, det är jäkligt stort. Så det är någon sån här blandning av att det är lite läskigt. Men samtidigt är det kul att göra ett så stort program. Vi har pratat flera gånger. Det här är väl tredje gången vi samtalar om att göra något. Och antingen har jag hoppat av eller så har de hoppat av.
Okej.
Okay. Så nu blev det av. Men jag vet inte, det är svårt det där. Man tycker liksom att när det sitter så många människor och tittar som det gör på Skavlan och... Så blir det ju... Man är mån om att det ska bli bra.
Du var ju otroligt bjussig.
Ja, inte så mycket som de hade velat, tror jag.
Alltså?
Nej, men det, alltså, sen det här Mauro och Pluras kök så har det ju blivit så att varenda program jag är med i så ska man liksom imitera någon eller göra något kul. Och det är inte liksom det jag jobbar med. Så det var roligt att göra och visa kanske någon annan sida i det programmet än den som var känd fram till dess, men... De vill att man ska imitera folk eller göra något så här. För då, media har ju en tendens också att ja, man vill ha den här vinkeln, man vill ha en rolig grej. Och, så, och det här vet ju inte folk om. Så här, jo, det vet de. Så här, mm. Det vet de mycket väl. Så att man riskerar att bli... Det är därför det är svårt att göra intervjuer ibland också. För att man vet att allt du säger kommer du bli stuck med. För att nästa pajsare som kommer att göra en intervju... har gjort research, så han har läst eller hon har läst det som han eller hon innan har skrivit. Så att man sitter ju ibland och svarar på grejer som man sa 1984 liksom. Som är så här, det har ingenting med någonting att göra längre.
Mm.
Så det är lite, fick ni en liten insight i hur det är att ge intervjuer.
Ja, men det, då kan du vara glad för att jag är jävligt dålig på research kanske.
Det är jätteskönt, för jag förra, det var faktiskt när vi hade... Mauro Pluras kök, vi skulle få alla de här människor som vanligtvis dessutom aldrig gör något som Håkan och Lasse Winnerbäck och sådär. Så sa vi just det, vi skiter i allt det här. Ja, du är aktuell med ett nytt fågelskådarprogram. Utan det blev bara så här, de får komma hit som att de var gäster på riktigt. Mm. Så snackar man om liksom, fan vad det var halt ute. Och liksom, vi börjar, och samma sak med folk som vi inte, jag hade till exempel aldrig träffat Micke Nyqvist. Och då fick jag ett papper med Micke är aktuell som Dr. Glas. Jag vill inte ens läsa det här. Jag vill möta den här snubben. Sen kan vi prata om vad han har gjort. Eller.
Mm.
Och det var en liten risky metod på något sätt. Men det blev jäkligt lyckat tycker jag.
Mm, men då, ni rullade väldigt... Alltså det var, ni hade väldigt mycket material efter varje program.
På första programmet så spelade vi in i 13 timmar. Jag trodde det skulle ta så här. Ja men det här är väl klart på 5 timmar. Sen började jag dricka whisky. Men vi skar ner tiden helt, för att det är också att det finns en sorts gräns på både vi och gästerna kan hålla energinivån och fokus uppe. Det blir bara, det är inte bra när folk börjar bli utmattade liksom. Om det inte är programformat som bygger på just det, men det gjorde ju inte det här.
Nej. Du vill inte göra det ännu mer sen?
Nej, jag tyckte jag lämnade festen när den var som roligast kändes det som. Jag tyckte det var skitkul att ha gjort det, men sen när man sa, ska vi men nu kan jag det här liksom. Och sen också att det är ju, nu är det ju ett format liksom. När vi började var det ju så jävla spännande, därför att ingen, vi gjorde det på en liten kanal som sa så här, jaha, kommer ni dyka upp på, nej, jag litar på er, ni får pengarna, vi ses när det är klart, sa chefen där på. Vilket var precis vad vi ville, så att därav rökandet och svärandet och Pluras bara överkropp och allt som hände. Som sen också folk upplevde som något nytt kanske. Men hade du gjort det på en stor kanal där de hade haft någon snubbe som stod i hallen och tittade på när vi gjorde det. Så ja, är det verkligen lämpligt? Då hade det ju aldrig hänt liksom. Mm. Så att det var häftigt. Men sen började jag känna, ja men nu kan jag det här på något sätt. Plura, han har skrivit 3 kokböcker och är inne på den fjärde som alla har varit bestseller. Och han åker ut och lagar mat på bokmässor med Per Moberg och... Men han har en karriär inom det fältet som han håller på med, vilket jag inte har och inte önskar att ha heller. Så att vi har liksom lite olika ingångsvärden där. Så att jag hoppade av där var mer så att jag kände att utmaningen var lite grann över för min del.
Mm.
Så kände jag.
Mm. Rykten gör gällande att du tar ditt, alltså det är så viktigt för dig att gå ut så att du dagen därpå till och med har liksom ordnat barnvakt så att du inte ska behöva tänka på föräldraskapet.
Ja, det är väl en sån här liksom duktighets, jag tycker inte att det är charmigt med bakfulla föräldrar, jag tycker inte barnen ska behöva utsättas för det. Så att om jag vet att det är liksom en riktig så här barrunda liksom med någon förestående. Och att jag kommer bli väckt klockan 7 med vad ska vi göra nu?
Mm.
Då vill jag inte svara liksom. Jag vet inte, lös det här och 100 spänn, titta på tv, gör något. Utan då tycker jag det är bättre att ha styrt upp det.
Det är ju fantastiskt, det är ju, ja. Det är bra.
Ja, sen är ju 50 bast ska du inte glömma heller. Så att, jag menar, hade jag varit 25 hade man kanske gått ut och åkt snow racer ändå i parken. Men...
ja, men herregud, jag har varit nykter i 9 år. Jag vill i alla fall inte åka ut med åka snow racer.
Du ser.
Ja, verkligen.
Ja.
Hur är det med, liksom, vad har du för förhållande till alkohol? Är det sunt?
Ja, det, alltså, jag tror att i den här världen som jag lever i så är man ju ganska, vid det här laget ganska medveten om att det är en riskmiljö, liksom, precis som krogen är. Men det får man förhålla sig till. Liksom, att det är ju livsfarligt egentligen att man har så mycket ledig inom situation, eller disponibel. Man kan disponera tiden själv.
Mm.
Och att man dessutom har råd att gå på krogen och ingen kommer väcka en dag efter och kräva att man ska vara någonstans. Så att, är det, där måste man, det är någonting som man medvetet tror jag måste ha koll på. Exemplen på där jag har gått till överdrift är ju några stycken.
Fast du verkar ju ändå liksom, du verkar ju kunna hålla det på en sund nivå, eller?
Jag vill gärna tro det i alla fall. Nej, men det är ju så, alltså, det är ju lite så att liksom, när man är 50 bast och folk har levt ett visst liv, man kanske har turnerat och får, alltså, man är borta mycket hemifrån, så att det här är en riskmiljö, det är ju ganska tydligt vid det här laget.
Har du satt upp regler för dig själv kring alkohol?
Nej.
Aldrig före lunch eller?
Ja, nej, jag dricker aldrig på dagarna.
Nej, det är väl något slags regel.
Och jag har aldrig tagit det här med återställare är ett mysterium, och det tänker jag är en bra grej. Att jag har aldrig förstått, om man vaknar och mår skit för att man har krökat för mycket, att man vill ha mer sprit. Och den grejen har vissa dagar, kan jag säga, tyvärr aldrig lirat hos mig. Mer alkohol är liksom det sista jag vill ha i det läget.
Är du liksom, all den här fritiden, har du utvecklat hobbies?
Har du utvecklat hälsporre?
Vad är hälsporre?
Jag vet inte, det var någon som sa det, att man hade fått hälsporre och sa att det var jävligt bekymmersamt. Jag låtsades under en kvart, ja, jo, det där är aldrig kul när man får hälsporre. Ja. Jag har absolut ingen aning om vad det är för någonting.
Du orkar inte googla det heller?
Nej, jag har inte gjort det. Men det bara, jag
hoppas personen med hälsporr inte lyssnar på det här.
Nej, det är fel.
Det är täta skott mellan podcastvärlden.
Ja, verkligen. Vad sa du, har jag utvecklat?
Någon hobby?
Ja då, för fan. Jag har utvecklat hobbies. Det måste man ha, tror jag.
Berätta.
Jag målar mycket. Och fotograferar. Du kanske såg kamerasamlingen där på väg till arbetsrummet. Så jag plåtar och målar. Och försöker leva i illusionen att musiken fortfarande är min hobby. Vilket givetvis inte är, men... så ser det ut på hobbyfronten.
Mm. Det är bra hobbies, tycker jag.
Ja, det är ju bättre än att röka crack i alla fall.
ja, visst. Absolut. Om man vill komma in i crack-cirklar så är det sämre.
Hey, at least it's not crack.
Ja. Har du gått i terapi?
Ja.
Mycket eller?
Jag vet inte, vad är mycket?
Ja... alltså, du kan, om du ger mig ett antal sessioner snedstreck år som du har gått i terapi, så ska...
ja, jag kanske gick i 4 år eller så.
Okay.
3-4 år.
Men det är inte på nyligen.
Nej.
Jag har fått en känsla för att terapi på något sätt är det nya. Alltså, det är inte det nya golf, utan det är mer, alltså, det är så här, terapi är det nya matlagning.
Nej, det är det inte. Det är jakt och löpning.
Okej. Okay.
Som är den nya matlagningen.
Ja, men okej. Okay. Det är terapi, den nya löpningen.
Det är lite fint nu för tiden. Det är bra, tycker jag, att man tar bort sådana... alltså, för när jag gick, och det är länge sedan, då var det lite så att... jaha, varför ska jag det? Håller du på att bli galen, eller? Och det känns som att hela den grejen är borta nu ganska mycket. Nu är det det känns som att det är en vanlig grej att göra. Så det tror jag är bra.
Hade du några, liksom, något konkret problem som du jobbade med då?
Ja, jag hade ju panikångest, vilket ju var, det är ju inte ett, ja, det kan man ju säga att det är ett konkret problem.
Ja,
men det ville jag gärna bli av med, för det tyckte jag inte var skönt.
Jag verkar helt värdelöst.
Ja, det är det. Så att det var väl därför jag var där. Och sen så när man väl sitter där så öppnar man ju liksom många andra lådor som, eller det måste man göra för att kolla vad som, om man vill, måste ingenting. Man kan prata om vädret också.
Mm. Men det blir så jävla dyrt bara.
Det blir dyrt väderprat, mm. Det är det som är problemet.
Mm. Har du, vi pratade om det här, om du inte har lyssnat så mycket på Värvet så kanske du tycker det här är en banal och taskig fråga, men jag ställer den ändå. Har du koll på hur mycket du tjänar?
Typisk Värvet-fråga. Ja, det har jag nog. Men det är lite komplext kanske. Eller det är ju inte som... Men jag, på ett ungefär.
Mm. Men du har ett aktiebolag som tjänar alla pengar från...
Jag har som alla andra artister ett bolag. Eller jag har fler bolag faktiskt. Så det är lite komplext. Det är inte alltid så enkelt. Jag är lite av en ekonomisk idiot också. Så jag förstår knappt fortfarande skillnad mellan... balansräkning och resultatrapport och allt vad det heter. Och hur något som det står minus framför kan vara något bra. Det är också jävligt konstigt. Men ja, jag har väl någon sorts hum. Ja, det har jag.
Mm. Vill du berätta?
Jag har så länge väntat på att någon ska fråga. Nej, det vill jag inte.
Nej. Men du behöver inte jobba mer egentligen.
Du återkommer till den frågan.
Ja.
Jo, men det skulle jag nog säga att jag gör. Men jag kanske inte behöver... göra liksom, det är ju många som har frågat, jag fattar inte varför alla är så intresserade av det, men jag kan säga jag har haft förmånen i alla fall att inte behöva haka på grejer som jag tycker är riktig öken bara för pengarna. Men därmed inte sagt att jag kan luta mig tillbaka och måla akvareller resten av livet.
Ja, men det man är nyfiken på egentligen med din typ av artistskap eller man, men det jag är nyfiken på, det är ju hur, och det är jag också med, alltså jag skulle typ, ja men jag är jätteintresserad av det, med framgångsrika artister, hur mycket liksom den där, vad heter långfilmen med Hugh Grant när han är ekonomist?
Jaha,
han är Fidelity, va?
Ja, eller bara det. Just det, han är eller hans farsa skrev någon exakt. Del av honom. Ja.
Hur mycket liksom sån tillvaro det faktiskt blir när man har skrivit så här Himlen runt hörnet och...
Ja, jag kan säga att generellt så är det ju så att jag har ju ungefär 500 låtar på...
Som är stimmade.
Stim ungefär. Men det är ju liksom fem av dem högst, ja jag skulle säga fem av dem som man egentligen, som gör någon skillnad. Det är som den där lappen som satt i någon låtskrivarstudio på någon förlag, skriv bara hits. Det är inte liksom kvantiteten egentligen, om man tittar på avräkning. Jag kan tänka mig att det här kanske kan vara intressant för folk, jag vet inte. Utan det är ju de stora låtarna som blir något. Och där stämmer nog den här Hugh Grant, om du... Vad hette den där låten som Wet, Wet, Wet? I can feel it in my fingers,
ja,
I feel it in the air. Har du skrivit en sån så kan du nog, och jag tror att det var en sån här solskenshistoria också med han som gjorde det, att det var ju en gammal 60-talslåt som de plockade upp, och han gick ju från men jag kör taxi och nu bor jag i ett penthouse i Mayfair liksom. Det kan göra en jättestor skillnad. Stor vet jag inte vad det betyder, det är väl olika för olika människor, men... Men jag var faktiskt på en sån här informationsdag på STIM. Nu blir det här jävligt så här nördigt. Men
shoot.
Det fick jag en sån guidad liksom STIM-tur på något sätt. Och då berättade han, kommer jag ihåg, hur många i Sverige som tjänar så mycket på sina STIM-intäkter så att man kan säga att de kan leva på dem. Och det var inte många, kan jag säga. Som kan ha det som en årlig lön, så att säga.
Ja, just det.
Som man kan ha... Så här, betala ett drägligt vanligt liv för. Mm. Liksom. Det är en rätt mycket mindre krets tror jag än vad man trodde. Mycket mindre än vad jag trodde.
Det kan du väl säga hur många det var i alla fall.
Jag kom bara ihåg att shit, det här var inte... Jag skulle trott att det var i alla fall flera tusen. Eller något, och det är det inte. Jag
men det är 100 i alla fall.
Ja, men det var något... Jag kommer att jag var så här förvånad. Jag kommer inte ihåg den exakta siffran. Det var mycket, mycket mindre än vad jag trodde att det skulle vara.
Mm. Men det,
då för alla er som sitter där ute och vill... Bli låtskrivare.
Ja, men hur är det med Spotify då? Får du liksom massa pengar av dem?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej.
Skivbolagen älskar ju Spotify. För skivbolagen och för branschen har det ju varit... Det har ju varit liksom det som har räddat framförallt skivbolagen.
Mm.
Så att Spotify är ju hjältar i den världen.
Men det var ju skriverier i början om att Lady Gaga fick 50 år ett snöre efter ett år.
Ja, men så är det ju. Alltså, jag bad att få fram det. Det var 2,7 öre per Alltså det, för att du ska bli kunna ha du blir inte rik på att vara på Spotify. Nej. Det tror jag, det är väl flera artister som har gått ut och gnällt om det där, men
under din otroligt långa karriär, artisteri liksom, det måste ju ha förändrats väldigt mycket. Så här, hur det var att ligga på skivbolag då, det var du inne på, men liksom.
Ja, det beror på, alltså, från artistens perspektiv, det är ju skillnad i allt skulle jag säga. Det är ju på många sätt, ja, det har blivit både bättre och sämre.
Mm. Mest sämre, eller?
Nej, jag tycker nog att liksom, det har blivit, i och med den här teknikrevolutionen som vi var inne på, så har det blivit nästan, tycker jag, en sorts punk. När jag började spela så spelade jag ja, rock och fusion och sånt där. Sen kom punken och då tänkte man liksom, vem som helst kan vara i ett band, vem som helst kan skriva låtar och vem som helst kan få det att hända. Det var ju liksom, jag tycker punken som politisk rörelse var ju liksom mer eller mindre bullshit. Det var ju bara folk som bytte från att spela i något lökigt band till att, de flesta punkarna, och liksom jag hängde med en del punkar för vi repade i samma lokal som Grisen Skriker. Det var Grisen Skrikers basist Martin Sörling som fixade, honom kände jag sen innan och han spelade i Grisen Skriker. Så jag brukade alltid hänga med dem på deras fester och konserter och så. Så för mig verkade punken vara så här, de verkade mest ute efter att ha kul. Det var liksom mitt intryck, klä sig knasigt och ha kul. Men de hade en jäkla bra inställning till att det ska inte vara märkvärdigt. Och det tycker jag har kommit tillbaka lite nu med det här garageband. Och liksom, när de här världsstjärnorna sitter på sina hotellrum och gör någonting i garageband. Så du har samma jävla app. Gör det själv.
Mm.
Det handlar bara om vilka idéer du har. Och det har ju hänt samma sak inom filmtekniken och med de här liksom, med kameran och allting. Så att det är häftigt. Och det gör också att man har tagit makten från de här stora skivbolagen och alla kan göra det. Sen är det bara upp till vilka idéer du har. Liksom.
Mm. Du var också skivbolagsdirektör ett tag.
Jag hade eget skivbolag i 17 år.
Mm. Saknar du det?
Nej.
Du och jag har käkat lunch en gång tillsammans förresten. När du var det, tror jag.
Oh, fan.
Det var nämligen på Bon Jocks öppningslunch. Mm. Där
när de öppnade på Kungsholmen.
Exakt. Det var du och Lisa Nilsson där.
Det stämmer nog bra det, för Nutta Hultman som jobbade på vårt skivbolag, hon var kompis på något sätt med Mattias.
Mm.
Så jag kände inte honom, men vi var ju medbjudna.
Mm. Och då satt vi i samma bord, vi tog i hand och allt möjligt.
Det gjorde ett oförglömligt intryck.
På mig uppenbarligen.
Ja.
Inte, du,
beklagar.
Du var inte fullt så imponerad av att träffa
förlåt.
Nöjesguidens.
Jobbade du på Nöjesguiden? Ja.
22-åriga krogredaktör.
Vad gjorde du där?
Ja, jag var krogredaktör.
Krogredaktör?
Ja, jag var inte.
Är du matkunnig?
Intresserad, absolut. Mm. Jag har tappat det lite sen vi flyttade till förorten och skaffade barn. Och jag blev nykter.
Det är lätt hänt.
Ja. Men jag älskar ju god mat.
Mm.
Och jag tycker Mattias Dahlgren har varit duktig på att bibehålla det.
Ja, han har ju hållit sig liksom på rätt sida om den här fjantighetsgränsen som... Jag har väldigt svårt. Ett tag så hade jag liksom en period där jag tänkte att om man är matintresserad då ska man gå på de här ställena som antingen har Michelinstjärnor eller vill ha eller vad det är. Jag kommer på att det är helt värdelöst oftast. Det är liksom en, ja, det tilltalar inte mig, men jag trodde under många år att man hade någon sorts plikt att undersöka vad som hände i framkanten på den där gastronomiska. Det finns ju mycket komik i den här världen givetvis också, så pretentiöst. Men det var någon gång där jag fick in en burk, en glasburk på ett av de här ställena. Och först var det något som rök och jag förstod inte vad jag skulle göra med det. Men det tror jag var något man skulle tvätta sig med. Och sen kom in en glasburk och sen såg jag att det låg typ något snitt. Så jag öppnade den här och tog gaffeln och var på min foodie-vän. Nej, Mauro. Det här är bara en atmosfärburk, en doftburk. Och så, okej. Okay. Och där någonstans tycker jag man har passerat också när mat behöver så mycket förklaring att liksom en normalbegåvad gymnasiehumanist inte kan förstå vad man ska göra med det som kommer in. Då har man liksom, tycker jag, i min värld passerat löjets gräns.
Mm.
Ja, men Mattias, för att återgå till mer positiv ton, så tycker jag han, det är ett av de ställena som jag gärna går fortfarande på, som är lite sådär fin mat. För jag
tycker men han, går du på matsalen?
Helst inte, jag går hellre i matbaren.
Uh-huh. Mm.
Men sist var jag bjuden av någon som var skyldig mig eller skulle tacka för någon tjänst jag hade gjort, så blev jag bjuden på i restaurangen. Och då var vi faktiskt inne i köket. Så det var kul.
Vad var det för tjänst?
Det var Plura som skulle bjuda mig på middag. Vad fan var det? Eller så var det att han hade missat min födelsedag eller sånt där. Så det var någon sån där, jag bjuder dig på en bra middag någon gång. Och det var, nu, sen dök den gången upp och då var vi där.
Mm. Trevligt. Har du laddat ner något på Pirate Bay?
Nej.
Har du laddat ner något illegalt överhuvudtaget?
Nej.
Är du liksom emot det?
Det känns lite som det där för och emot har jag liksom passerat mentalt. Alltså som, jag kan berätta mer hur jag ser på det.
Ja,
för att det är det som jag tycker är kanske viktigare att tycka om vad andra gör. Jag tycker att om jag gillar en artist, låt oss säga som John Hyatt, ta ett exempel. Så när jag laddar ner hans skiva och betalar för den, så för mig så ser jag det lite grann som att jag skickar honom ett vykort. Där jag är så här, hej, det är Mauro från Sverige. Bra jobbat. Här kommer 90 spänn. Keep up the good work. Vi hörs. För mig har det liksom den innebörden. Jag kan ju, någon skulle säkert kunna lära mig hur jag kan ladda ner det ändå. Men jag tänker att han gör något som förbättrar min livskvalitet och som jag tycker är... Det är fint.
Det är avdragsgillt också.
Ja, det är också, dessutom, i mitt fall. Men så ser jag lite på det där. Och sen så har jag ju som medlem i någon sorts konstiga monstret man kallar musikbranschen, så ser man ju de negativa effekterna av att folk inte tänker så. Och det är en annan historia. Men det känns som hela skivbranschen har liksom... Det är klart att man bekämpar illegal fildelning, det förstår jag liksom. Men det känns samtidigt så här mentalt som att folk bara har... Den här skiten finns här. Nu måste vi försöka göra skivor för 3 öre. Och det är kanske det som folk inte fattar. Att det påverkar ju produkterna.
Mm.
Det är inte jag säker på faktiskt att folk... Att idag om du har en idé som du kunde ha... En idé som man hade... Så här, vet du vad? Ska vi inte spela in det här med 10 cellister som sitter i en container? Så det går inte, det är för dyrt.
Mm.
Du måste göra skivorna idag på samma budget som man som fotografen fick 1994. Mm. Det gör man hela plattan på idag.
Container är i och för sig billigt, men cellisterna är dyra.
Cellisterna är dyra. Mm. Så kontentan, akta er för cello. Nej, men det tror jag är en del som inte folk fattar. Alltså, ibland önskar man att de skulle kunna ha en sån här fluga på väggen funktion. När folk sitter på de här mötena och har... Det är bara så, nej, det finns inga pengar.
Mm.
Och även att det stryper alltså rätt mycket projekt och kreativitet. Men det är ju sånt där, den oskrivna PR-regelboken, gnäll aldrig egen sak. Men det här är ju ändå värvet, här får man göra vad man vill.
Ja, det är en gammal värvet-regel.
Det är en gammal värvet-regel å andra sidan.
Ja, det är sant. Kan man säga att det här med att du hittar på tv-format tillsammans med Plura är en överlevnadsinstinkt då?
Både och, skulle jag säga. Överlevnad vet jag inte. Det låter väldigt dramatiskt. Men det är svårt, även om man har ett namn idag, tycker jag, att få folk entusiastiska bara genom att göra en ny platta och släppa den. Det har även liksom större artister, kommersiellt sett, än vad jag är, problem med. Liksom. Att det känns som att idag är... Det har gått från, i mitt fall kan jag definitivt säga att det är så, att... Jag har aldrig sett på mig själv som något jävla varumärke. Jag tyckte alltid det var konstigt när folk började snacka om det. Att, ja, ditt varumärke. Men så här, varumärke? Jag sjunger och spelar och skriver låtar. Liksom. Och det där tänket har ju nu givetvis, det har man ju nu absorberat. Det har ju alla liksom. Nu är ju artister som små jävla atomentreprenörer allihopa. Och måste liksom skapa, i och med att skivbolagen har blivit som de är. Det är ett nytt klimat där liksom artisten måste vara entreprenör, måste skapa, uppfinna sig själv och ibland återuppfinna sig själv, tror jag. Medan förr i världen, så när man hade fått skivkontrakt, så då kändes det som det var halva inne, eller vad man ska säga. Då är det så här, nu kommer vi få hjälp med marknadsföring och vi kommer... Men nu känns det som rätt mycket av allting. Man måste ju hitta på och driva väldigt mycket mer själv idag än förut.
Mm. Jo, jag undrar vad du vill göra mer av?
Jag skulle vilja måla mer. Jag funderar på att ta det till någon sorts... Att göra det lite mer på allvar. Liksom. Att jag har alltid gjort det. Jag gick i Beckmans och var så här... Alltid varit intresserad och hållit på med det. Men det är någonting som skulle vara kul att utveckla. Mm. Mycket för att det ger mig. Jag tycker det är roligt som fan. Det är liksom, apropå att bekämpa ångest som vi pratade om tidigare. Det är verkligen så här, lite samma feeling som när man skriver låtar. Att jag går och sätter mig där inne i arbetsrummet. Och sen nästa gång jag kommer ut därifrån. Då har familjen redan ätit, gått och lagt sig. Och det har gått liksom 9 timmar. Och jag har inte ens tänkt på det.
Okay.
Så det, man kommer in i någonting som är väldigt häftigt. Mm. Samma känsla.
Du är manisk.
Ja, man kommer in i att det, modeordet är väl flow för det där. När man liksom bara glömmer tid och rum och är helt, ja, manisk. Det kanske hänger ihop. Men man kommer in i det man gör med liksom, och det är så intressant och så roligt för en själv. Så man blir helt absorberad av det.
Mm. Det skulle du vilja göra mer av? Mm. Något annat?
Jag skulle vilja göra mer filmmusik. Jag gjorde det till... Jag gjorde min första liksom score till en filmmusik. Till en film som heter 4 år till. Som också hade Ratata som någon sorts inskriven part i filmen. Där Björn Kjellman som spelar huvudrollen var ett Ratata-fan. Han spelar en folkpartiledare i min ålders. Liksom. Och det var jävligt roligt. Därför att popmusiken är ju väldigt formulariserad. Och så, jag skriver väldigt formulariserat. Jag har, om du skulle köra in 100 av mina senaste låtar i en dator, så skulle de hitta ganska mycket liknande längder på saker och liknande uppbyggnad och dramaturgi, och det är väl oundvikligt. Så det var jävligt skönt att slippa det, att kunna säga, att de säger så, ja, här känner vi med huvudpersonen, men vi är inte rakt igenom sorgsna. Det finns ett hopp. Och sen sitter man där som kompositör och bara så här, ja, det här ska jag nu klä i, det här ska jag ge uttryck för i toner liksom. Det var en jävligt, och utan några krav på hittighet eller radiovänlighet eller någonting sånt. Det var jävligt häftigt.
När var det här?
Det är ett par år sedan.
Okay. Ja, men vänta, Tova Magnusson Norling.
Ja. Ja, och så fick jag jobba med Dino Jonsäter som var med på det också.
Underbart, hej Dino, han lyssnar jämt.
Ja, Dino är kunglig.
Ja. Men roligt att vi fick nämna honom.
Han är ju nazist för övrigt.
Du, det här med din...
Han är inte det.
Eller?
Eller? Vi lämnar det lite.
Ja, ja, det är ingenting som tyder på att han är nazist i alla fall.
Inte mycket, nej.
Nej. Han har väldigt prydlig frisyr.
Du lämnar ett litet, en liten öppning för det.
Men du, det här med din... alltså, vem jag än pratade med inför att jag skulle göra den här intervjun, så sa de ju så här, ja, men han är så jävla rolig. Liksom. Och det, du har ju verkligen kommit ut som en rolig person de senaste åren.
Hemskt, ja.
Ja, men det är väl härligt.
Ja.
Men du har liksom aldrig tänkt så här, men fan, jag kanske skulle skriva en komedi eller... Alltså...
Jag har sån jävla respekt för folk som har rolighet som någon form av så här seriöst jobb. Jag har liksom full av respekt för folk som ska vara roliga som jobb. Jag fattar inte ens hur det går till. Det skulle jag aldrig våga mig på överhuvudtaget.
Okay.
Alltså jag fattar att till slut, och är man, jag såg den här dokumentären om Woody Allen, en av dem. Då förstår man att när man har hållit på med någonting tillräckligt länge så blir det blir ju metod i det också, precis som... Någon kanske undrar hur kan en låtskrivare skriva just en låt på det här sättet, och att det funkar och att man vill sjunga med där och att det blir, och jag antar att de har sina hantverkstricks, men det är ändå det, just det att om man misslyckas är det så jävla, jag kan ju alltid hävda att publiken inte var, jag vet inte, det känns som att får man inte folk att skratta som komiker så är det så jävla, jag pratade med Henrik Dorsin om det där någon gång, han sa det, den känslan när man kommer med poängen och det bara är tyst, alltså den är så jävla, det är som skräckfilm.
Mm.
Som, jag vet inte, som musiker tror jag inte man upplever något liknande riktigt.
Nej, särskilt inte om du inte turnerar. Alltså...
Nej, men alltså, även när jag turnerade ju 10 år, mm. liksom, det är svårt att få det där riktiga bottenlösa fallet när det bara är så här. Och då sa greken, mm. Bellman är liksom, och sen är det knäpptyst. Mm. Som det är bara en sån jävla horror.
Mm.
Big ups to the roliga tjejer och killar.
Har du någon gång känt att du skulle vilja testa ett annat yrke? Liksom? Har du varit på väg?
Typ programledare? Ja, egentligen. Alltså jag tycker att jag har det bästa jobb. Jag skulle inte byta. Jag har aldrig känt att jag ville byta jobb med någon. Så nej.
Beskriv din begåvning.
Ja, alltså det enda som jag är bättre än någon annan på, det är ju liksom att skriva låtar och att skriva texter som folk verkar ta till sig. Så jag kan ta någonting som kommer från mig själv och mitt liv och paketera det så att någon annan upplever någonting som är ganska starkt bitvis.
Mm.
Egentligen så, om man är liksom i min bransch, och det som jag gör tycker jag, det är egentligen inte att jag gör ju ingenting nytt. Jag levererar ju ingenting nytt. Jag levererar ju liksom tillbaks till folk något som de redan vet eller redan känner eller har känt. Så att liksom hela mitt jobb när jag skriver en låt och tänker så här, ja, de låtar som jag tycker har blivit jävligt bra liksom, så säljer jag ju tillbaks någonting till folk som de redan vet eller har känt och vill eller plötsligt drabbas av igen, om det sen är längtan eller avsked eller saknad eller glädje eller vad det nu är för någonting. Så det skulle jag väl säga är, för att det, jag vet inte var vi hade någon diskussion med någon där om det, det blir inte, om jag sjunger att allt är jävligt jobbigt, det är öken, min fru är på väg att lämna mig, så det blir inte så intressant. Så att paketera den känslan så att mottagaren får ut något av det och tycker att det säger något, berättar någonting om deras eget liv, det är väl min begåvning skulle jag säga.
Mm. Fint. Du är ganska duktig på att sjunga och spela också.
Ja, jo tack. Det finns det rätt många som är. Men det kanske jag tycker är det som jag är riktigt bra på.
Vill du rekommendera något?
Jag kan väl slå ett slag för Bruno Köjer om det är någon som till äventyrs inte har. Han är ju bra.
Mm. Läser du mycket poesi?
Ja, jag läser en del poesi. Petter Bergman är också bra. Han kanske är ännu mer obskyr för vissa. Men ja, jag försöker göra det för att jag tycker det är rätt bra som en sorts här. Jobbar man på Skatteverket så kommer någon och knacka på din dörr och säga du, vi ska på kurs eller du ska på en vidareutbildning någonstans i 4 dagar. Det gör ju ingen i det här jobbet. Så det där får man liksom lösa själv. Och det är ett sätt man kan göra det på. Att man kan liksom, jag har haft olika sådana perioder där jag försöker. Jag hade något som nästan, ja inte en kris, men att det var verkligen så här, shit, nu börjar det verkligen låta likadant om allting här. Så att jag gick in i en sån där, jag köpte nothäften på, det finns det här Aulos eller vad de heter på Söder. Köpte så här Sinatra och gamla soul-låtar och bara lärde mig andras låtar. Och tog ut dem för att komma vidare i det jag själv gjorde. För att jag tyckte jag hade liksom fastnat. Och lite så kan det ju vara med texter också. Att läsa såna här genier som Öjer eller Tranströmer eller what have you. Liksom, det ger en kick liksom, språkligt.
Mm.
Så jag kan hjälpa en att komma vidare själv.
Ja, för det var en fråga som jag kanske liksom försökte ställa förut. Men just liksom om att återuppfinna sitt uttryck.
Mm. Det är dubbeläggat svärd det där, för egentligen så skriver man ju samma 4 låtar om och om igen. Alltså då, allt man gör handlar ju om några väldigt basic mänskliga känslor som saknad, längtan, glädje, vad det nu är för någonting. Om man inte är Bob Hund eller liksom Ecstasy, då skriver man om, eller jag skriver definitivt om samma jävla grejer om och om igen. Sen byter man ju glasögonen så alltså, i och med att man blir äldre och man kanske blir förälder eller vad det nu är för någonting. Så att man kan attackera de där känslorna eller grundämnena från olika vinklar. Men sen kan man ju slipa på formen definitivt. Jag är en väldigt jag är kluven själv inför det, för jag skriver mycket formulariserat och det är jag medveten om. Jag tycker det är både en styrka och en svaghet, så att det där är något som jag liksom håller på med. Liksom. Mm. Det pågår en inre.
Kanske ska jag göra en skiva med The Knife eller något.
Lustigt, det var någon annan som sa det också häromdagen. Det ligger i tiden att göra en skiva med The Knife.
Ja, det är det man ska
göra. Ja, de verkar
det är terapi.
Det är terapi och jakt och löpning.
Mm. Är det någon annan du tycker att jag borde intervjua här i Värvet?
Sarah Dawn Finer skulle kunna intervjua.
Mm.
Men göra intervjun som en allvarlig intervju.
Mm. Ja, men då så. Då har väl inte jag så mycket mer att fråga om egentligen. Tycker du det var okej?
Okay? Ja, det görs väl i klippningar heller på sig, men, eller?
Ja, det här är en klippt produkt.
Mm. Ja, det var ju skönt.
Ja, nej, men det.
Och ingen av dem jag sa var nazist, det var skämt. Så att jag inte får.
Vad du vet.
Vad jag vet. Men vi ska alltid hålla en liten. Ja, men det har jag märkt faktiskt på Twitter. Jag var, i början när jag började twittra så var jag i, skojade jag. Och var i, jag sa att jag hade skjutit med luftgevär inne på en krog bland annat. Och att det har blivit dålig stämning och så. Och folk förstod liksom inte att jag skämt. Varför har du gjort det? Det verkar helt sjukt. Och grejer som för mig var väldigt... Det var samma sak. Jag sommarpratade ju och hittade på världens rövarhistoria om att jag och Anita Ekberg hade suttit och druckit bärs och slagit vad om att jag skulle sommarprata naken och massa såna här grejer. Och det var liksom... Jag tyckte att det var så ohyggligt obvious att jag bara skojade. Liksom, det var bara nonsens. Men det stod dessutom i en av kvällstidningarna dagen efter. Mauros förlorade vad med Ekberg. Men det var även många som då liksom... Ja, så att ni drack ni verkligen lappinkulta ett helt flak? Det verkar ju helt sjukt. Så. Nej, det gjorde vi inte. Det trodde jag var rätt. Så, här. Så att, jag har lärt mig det. Att man måste vara tydlig med att markera när det är skoj.
När folk inte är nazister. Ja. Vad man vet.
Vad man vet.
Ja. Tack för din tid.
Tack.
Ja, när min redigerare Lovisa Olsson skickade tillbaka den klippta intervjun skrev hon att det kändes på något sätt som att en ny bromance kickade igång, slutcitat. Ja, Mauro, du vet var jag bor. Ja, det gör du kanske inte, men jag kan berätta. Följ honom på Twitter, där heter han Mr. Maräng, Maräng med E. Jag heter ju Triumf där, det vet ni vid det här laget. Och så kommer ni akademiker ihåg att gå med i akademikernas A-kassa. Gör det direkt, aea.se. Tack till er för att ni håller podden kokande eller vad man säger. Nästa vecka är det av allt att döma dags för Isabel Adrian. Adrian. Vi hörs då, kram på er. Ja. Hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni. Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.